Tack himmelske far för att vi får samlas till gudstjänst. Tack för att du har gett oss bönens möjlighet. Och samtidigt vet du så många gånger vi har känt att vi har misslyckats i bönen. Vi har bett för lite. Vi kanske känner att vi har bett fel och allt möjligt. Men tack för att du har gett oss bönen som ett redskap att närma oss dig. Att söka ditt ansikte. Herre, nu ber vi att du ska leda våra tankar. Att vi ska kunna ha frimodighet i bönen. Att det inte blir ett tvång utan att det blir en förmån. Amen. Det handlar inte om rätt eller fel bön. Det handlar inte om vi ber bra eller dåligt. Utan det handlar om att vi ber. Att vi tar tid för bönen. Vi behöver sätta av tid. Men vi har också möjlighet att i en alldeles speciell situation snabbt skicka upp en bön till Gud. Vi kan göra det när vi håller på med annat. Och vi kan be när vi verkligen sätter av tid för att göra just det och ingenting annat. Och samtidigt vet vi, alla vi som har försökt att be, att vi börjar att be och så är det så lätt att tankarna snurrar iväg någon annanstans. Helt plötsligt så är tanken någon annanstans än där vi började. Gud vet om våra brister. Gud vet om våra svagheter. Och vi får ändå igen komma tillbaka och be till honom. I Matteus 26 kapitel och vers 41 så säger Jesus till sina lärjungar, och det är i Getsemane: vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Och så uppmanar Jesus dem att be innan frestelsen kommer. Det handlar om att ha en andlig förberedelse. Vi vet alla att vi möter frestelser på olika sätt i livet. Ingen går fri från att möta frestelser. Men att be innan frestelsen kommer är att vara andligt förberedd när frestelsen kommer. Och så uppmanar Jesus sina lärjungar att vaka och be så att de inte skulle komma i frestelse. De skulle vara förberedda. Och vi får be Gud att han bevarar oss från frestelser, men också att han bevarar oss i frestelserna. Men det är inte den enda anledningen att be, att vi inte ska hamna i frestelse. Det finns många fler anledningar att be. Bibeln talar om lovprisning och att lovsjunga Gud. Den har mycket om lovsång. I Matteus 21 kapitel, så när Jesus rider in i Jerusalem så står det i den 9:e versen: folket, både det som gick före honom och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. De här människorna, många av dem hade följt Jesus från Galileen. De hade sett hans underverk. En del hade varit med när Jesus uppväckte Lazarus. Och andra hade bara hört talas om att Jesus hade uppväckt Lazarus. Och så stämmer de upp en lovsång: välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. De sjöng lovsång till Jesus som Messias. Och lite längre fram i samma kapitel, vers 14-16. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom och han botade dem. När överste prästerna och de skriftlärda såg det under han gjorde och barnen som ropade i templet, Hosianna, Davids son, blev de upprörda och sa till honom: hör du vad det säger? Jesus svarade dem: jag har ni aldrig läst, av barns och spädbarns mun har du berett en lovsång. Också barn, spädbarn, små bebisar kan på olika sätt lova Gud. Och så lovade de Gud för att han botade sjuka. Men det fanns de som inte alls ville se att det var Gud som grep in. Jesus möter motstånd. Han gjorde det då, han gör det i vår tid. Men vi får vara med och lovprisa Gud för den han är och för vad han har gjort. Men Bibeln är också tydlig med att samtidigt som vi får komma med vår lovsång så finns det något som vi ibland kallar begärbön. I Jesaja, det 7:e kapitlet och vers 11 så kommer profeten Jesaja till Ahas och säger till honom: be om ett tecken från Herren din Gud. Be om det nerifrån djupet eller uppifrån höjden. I Bibel 2000 så står det inte be om utan begär om ett tecken. Och begär, det är ju lite starkare. Jag begär att få det här och det här. Det är ju lite starkare än att jag ber om att få det här och det här. Och så säger Bibeln att vi till och med får begära från Gud. Han ger oss möjlighet att begära saker och ting av honom. Vi får komma och veta att han har all makt. Och när Paulus skriver om det här i Filipperbrevet. Filipperbrevet 4 och 6. Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Vi får låta Gud veta alla våra önskningar. I fredags var jag i Stockholm på en begravning. En äldre släkting hade avlidit. Det var 8 år sedan jag var i samma kyrka också då. Var det en äldre släkting som hade avlidit. Sen hade jag inte kört i precis de delarna av Stockholm. Och väderprognosen sa att det skulle regna och jag ville inte ha någon paraply och rock med mig. Det räcker med kostymen så här års. Så bad jag Gud om att det inte skulle vara ösregn i Stockholm. Och så bad jag Gud om en parkeringsplats ganska nära kyrkan. Det var uppehållsväder när jag kom till Stockholm. Och jag hittade en parkeringsplats 150-200 meter från kyrkan. Och jag kunde tacka Gud för en parkeringsplats och att det var uppehållsväder. Vi får göra alla våra önskningar kunniga inför Gud. Det finns inget som är för stort, det finns inget som är för litet. Men Paulus skrev om åkallan med tacksägelse. Jag fick tacka Gud för vad han gav mig. I Jeremia 7:e kapitlet så är det ett betydligt kärvare budskap. Det är Gud som säger till profeten Jeremia, Jeremia 7:16-18. Be därför inte för detta folk och bär inte fram någon klagan eller förbön och för inte deras talan hos mig, för jag kommer inte att höra på dig. Ser du inte vad de gör i Judas städer och på Jerusalems gator? Barnen samlar ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter de dryckesoffer åt andra gudar. Det hade gått så långt i Juda, i avgudadyrkan. Så Gud till och med säger till Jeremia, sin profet, be inte för det här folket. Jag hoppas att jag aldrig får en sån uppmaning av Gud. Att det är så kört att nu är det inte ens lönt att du ber för dem här. För vi uppmanas att be för varandra. Det är det normala, det naturliga. Men här hade folket avfallit så i avgudadyrkan att Gud till och med säger till sin profet: det är inte lönt att du ber för dem. Det är ingen idé. Jag kommer inte att lyssna på den bönen. Och så hade Gud istället sagt att folket kommer att föras bort i fångenskap. Och där ska de få vara i 70 år. Och samtidigt när de var där så skickar Jeremia ett tröstebrev. Och det var delar av det vi hörde Arthur läsa. Att han hade, Gud hade ändå fridens tankar för sitt folk. Och de skulle så småningom få komma tillbaka. Och i Daniels 9:e kapitel, då är profeten Daniel borta i Babel. I Darius första regeringsår, han som var son till Asveros och av medisk släkt, men hade blivit kung över kaldéernas rike. I hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. På något vis hade Daniel fått en avskrift av det här brevet som Jeremia hade skickat. Och så ser han där att 70 år skulle folket vara där borta. Och nu närmade sig tiden när de här 70 åren hade gått. Och då kunde Daniel börja be för en positiv fortsättning. Att folket skulle komma tillbaka. Kan du och jag vår bibel så pass? Har vi läst profetiorna att vi lite grann utifrån profetiorna förstår hur vi ska be? Det här är inte enkelt. Vissa profetior är svårtolkade och det kan vara svårt att avgöra var någonstans är vi mot slutet av ändens tid här på jorden. Men vi uppmanas att läsa profetiorna, att försöka förstå och att låta det också påverka hur vi ber. Sen Putin bestämde att han skulle skicka trupper in i Ukraina har jag funderat. Jag har givetvis bett, det tror jag vi alla har gjort. Men var är vi? Jesus säger i Matteus 21. Då sitter han på Oljeberget eller Olivberget med sina lärjungar. Matteus 24. Matteus 24, vers 1-14. När Jesus lämnade templet och på väg ut kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem: ni ser allt detta, jag säger er sanningen. Här ska inte lämnas sten på sten, allt ska rivas ner. När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram till honom och frågade: säg oss, när ska det ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias, och det ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många, Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Falska profeter talas det om. När jag var liten var det ingen som pratade om fake news, om falska nyheter. Man förväntade sig att nyheterna var sanna. Och så har vi fått lära oss nu de sista åren, från både väst och öst, om en massa falska nyheter. Man kan inte lita på någonting ordentligt. Vad är det som är sant? Ja, det är ett tidstecken att det ska komma falska profeter, falska nyheter. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Ja, vi ser det mer och mer. Svält, jordbävningar, pest, pandemier, allt det här som drabbar oss på olika sätt. Och samtidigt säger Jesus, sådant måste hända. Och bli inte skrämda, säger han. Jesus är med oss också i det som händer. Och om du och jag vill att det ska bli fred i Europa som ligger oss nära och i världen, så säger Bibeln något annat. Men om det kommer att bli fred i Europa innan slutet kommer, ja, det vet vi inte. Och så länge vi inte förstår så får vi be om fred och att Gud ska vara med och att vi ska kunna hjälpa dem som är utsatta. Och så talade Jesus också om att kärleken skulle kallna hos många. Och så får vi be Gud att inte kärleken kallnar hos dig och mig, utan att vi kan älska varandra och fortsätta att älska våra medmänniskor. Jona bok är en bok som jag ganska ofta återvänder till. För den handlar om bön och den handlar om mission, och det finns mycket där som är intressant att se. I Jona bok 2 och 3, då har Jona hamnat i fiskens buk. Jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp och du hörde min röst. Det kan aldrig bli så knepigt att vi inte kan be till Gud och att inte bönen når fram när vi söker honom ärligt. Jag vet inte så mycket om den här fisken. Personligen tror jag att Gud skapade en fisk för detta speciella tillfälle. För vi har inte hittat resterna efter någon så stor fisk. Men det spelar mindre roll i sammanhanget. Vi kan konstatera att när Jona var i fiskens buk så var han fullständigt hjälplös. Det fanns ingen människa som kunde hjälpa honom. Det fanns inga vänner. Han hade ingen egen kapacitet att lösa problemet. Men han kunde be. Och Gud hörde honom. När min själ tynade bort i mig tänkte jag på Herren och min bön nådde dig i ditt heliga tempel. Bönen nådde fram. Och det Jona hade varit med om hade förberett honom. Så när fisken kastar upp honom på land och Jona får en ny kallelse så är han beredd att gå. Du och jag. För jag förmodar att det är likadant för dig som för mig. Har ofta känt att bönelivet blev inte riktigt vad vi hade hoppats, trott och tänkt. Just det här att tankarna kan snurra iväg. Och om man sätter sig hemma och ber så, ja visst jag skulle göra det där också. Och så var det någonting som kom emellan, någonting som störde. Eller som någon sa, se till att du får en stund med Gud på morgonen innan telefonen ringer. För sen när telefonen ringer, det är inte Gud som ringer. Och så behöver vi ha de där stunderna när vi blir stilla. Och ändå har vi så svårt för det. Det är så mycket som vill störa. Men då är det så skönt att veta att Jesus ber för oss. I Jesu överste prästerliga förbön, Johannes 17, så står det i den 9:e versen. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, för det är dina. Jesus ber för sina lärjungar. Och när vi sen läser från vers 20, då först var det för de lärjungarna han hade omkring sig. Men jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Ja, det är du och jag det handlar om. Vi som har kommit till tro genom Bibelns ord till oss. Jesus ber också för oss. Och så är hans bön verksam fortfarande. Jag ber att det alla ska vara ett och att det ska vara i oss liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet du har gett mig har jag gett till dem för att det ska vara ett liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig så att det är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Far, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Jesus talar om för sin far att han vill att alla hans lärjungar ska vara tillsammans med honom. Och så kommer det en dag, och vi vet inte när, men det är närmare nu, 2000 år närmare cirka, att Jesus får bönesvar på den bönen, att vi alla ska vara tillsammans med honom. Och så har Jesus fått vänta på bönesvar på den bönen. Att alla hans lärjungar ska vara ett och att alla ska vara tillsammans med honom. Jag vill avsluta min predikan idag med ett personligt vittnesbörd. Hur en enkel bön kan förändra livsinriktning och livsinnehåll på många sätt. Någonstans kring 1990, det kan ha varit 89, det kan ha varit 91. Jag drev en musikaffär inne i Kalmar och var det före 90 så jobbade jag på Securitas också. Var det efter 90 så var jag på Kärs. Nattarbete oavsett vilket i det fallet. Och så musikaffär ihop med en kompis på dagtid. Då hade jag fungerat lite som lekmannapredikant någon gång ibland i Vasakyrkan som jag hade tillhört i cirka 10 år. Jag hade tidigare i livet som ungdomsledare haft andakter i ungdomsarbetet och jag har väl haft någon andakt i någon gudstjänst också. Men jag var diversarbetare, pysslade med lite olika saker och hade gjort så sedan jag slutade gymnasiet. Men jag hade upplevt en glädje i att få predika. Och hur många gånger det var jag predikade om året, det vet jag inte. Det kanske var 5-6 gånger om året eller något sånt där, kanske mindre. Men det var med ojämna mellanrum som jag predikade först och främst i Vasakyrkan och kanske någon annan kyrka. Och så sa jag till Gud, jag lovar att aldrig säga nej till att predika. Om du bara ger mig något att säga. Det tog drygt 10 år. Ja, jag hade 2 undantag också. Vi hade inventering i affären 2 gånger om året. Och med undantag av söndagen efter inventeringsvecka. Det där med inventeringen löste Gud. Musikaffären fanns inte kvar så många år till. Men det tog ytterligare drygt 10 år innan jag fick en heltidstjänst som pastor. Efter att ha jobbat heltid som pastor i 12 år så började jag köra buss som huvudsaklig försörjning, men fick fortsätta att predika. Fortfarande efter alla år har jag av nåd fått stå i predikstol 35-45 gånger om året. En liten bön. Jag lovar att aldrig säga nej till att predika om du bara ger mig något att säga. Förändrade mig från diversarbetare till pastor. Och nu har jag en del kollegor på bussen som god morgon pastor när jag kommer. Jag får fortsätta predika av nåd. För det är nåd att få stå och predika. Och fortfarande känner jag glädje och tacksamhet när jag hemma får sätta mig med min bibel. Ofta kommer tankarna som finns där under veckan och sen får jag justera lite i tankarna och ändra om lite. Men det brukar bli en predikan till söndag. Tack himmelske far, för din nåd emot oss människor. Tack för att du inte ger upp när vi misslyckas. Tack Jesus Kristus för att du har bett och ber för oss. Tack helige ande för att du vill verka i och genom oss. Och låt oss av nåd få fortsätta att tjäna dig med de gåvor du har gett oss. Amen.